Varmt välkomna till den här CR-podden. En podd i en lång serie av poddar som CR, Centrum för forskning kring ekonomiska relationer, har. Och idag har vi fokus på digitalisering av finansiella tjänster och på fintech. Så med mig idag så har jag Anders Stenkrona från Nordea. Och Thomas Glimstedt från Länsförsäkringar och Mustafa Noralla från Mittuniversitetet. Men ni får presentera er själva lite närmare. Det får ni göra själva. Edith Andresen heter jag och är från också anställd vid CR på Mittuniversitetet och ska försöka att leda det här samtalet. Men vi kör på. Vi startar. Vi kanske kan starta med dig, Anders. Vad gör du på Nordea? Ja, vad är din bakgrund?
Vad håller man på med egentligen?
Ja, precis.
Ja, nej, jag jobbar ju mycket med den digitala kundkontakten som sparexpert och som talesperson för just sparandeaffären. Jag har en bakgrund då, ungefär 20 år i finansbranschen och doktorerat inom finansiell ekonomi med fokus då på beteendeekonomi faktiskt. Hur gör människor när de inte vet vad de ska göra? Det passar ju rätt bra när man jobbar just med kunder digitalt. Att när vi har väldigt stor kundbas så är det bra att känna till hur ska vi forma våra digitala erbjudanden så att det blir så lätt som möjligt att göra rätt. Så att det blir liksom tilltalande och så. Så att vi jobbar mycket med den digitala kundkontakten helt enkelt.
Ja, du har mycket mer in i den här diskussionen, det förstår jag. Bra, Thomas då?
Ja, Thomas,
berätta lite.
Ja, jag jobbar ju på Länsförsäkringar Bank och det där det är spännande att säga att du säger Länsförsäkringar, för det är så vi pratar, men vi är ju faktiskt Sveriges femte största retailbank och det är inte så många som vet om. Jag har jobbat där faktiskt i 7 år då och är i grunden systemvetare och ekonom. Så det jag jobbar med på Länsförsäkringar då, det är egentligen då på samma tema som Anders då, men vi ser lite annorlunda ut då. Så jag jobbar som IT-affärsstrateg då, eller CDO kan man säga, kring att utveckla vårt bankerbjudande. Eftersom allt vi gör idag är digitalt så handlar det ju väldigt mycket om den digitala upplevelsen. Det är väl i korthet kan man säga.
Ja.
Så i diverse olika samarbeten kring Swish och BankID och så.
Ja, också väldigt en pusselbit här för att kunna liksom svara på de här frågorna. Välkommen. Mustafa, ska du säga någonting om dig också?
Ja, tack Edith. Mustafa heter jag och jag jobbar som doktorand i CER vid Mittuniversitetet. Jag är intresserad av fintech och studerar de unga enskilda investerare och unga bankkunder och på vilken sätt de använder fintech solution.
Härligt. Ja, så då är ni redo. Första, vi har liksom delat upp den här diskussionen i tre olika perspektiv. Det första handlar lite grann om på vilket sätt digitaliseringen har utvecklat finansiella tjänster. Både utifrån liksom bankperspektiv och lite utifrån startupperspektiv. Så om vi börjar med lite liksom funderingar kring det och tankar kring det. Anders, vill du?
Absolut.
Ja, men det var helt centralt i hur banker jobbar idag. Ni kanske vet, ni som lyssnar, när var det sist ni var på en bank rent fysiskt? Det var nog ett tag sedan. Och det upplevs som krångligt att gå dit fysiskt. Så att allt har utvecklats digitalt. Och det tog riktigt fart när det blir någon sorts nivå när tillräckligt många har de digitala apparaterna att kunna använda digitala tjänster och att finansiella tjänstesektorn faktiskt har fått fart i att bygga upp saker, tjänster som går att använda. Jag vet ju att fintech, de här startupbolagen har haft ett försprång, varit väldigt snabba med att bygga upp jättesnygga och jättebra digitala tjänster. På banksidan har varit lite annan fokus där. Alltså fram till 2018 ungefär så har det varit enorma legala krav där bankens alla digitala resurser har gått åt till liksom fixa så att det funkar internt. Och då pratar vi om regler som MiFID 2, PSD2, GDPR. Det är alla så här förkortningar på väldigt jobbiga och krångliga krav som har ställts på banker. Det är inte annars anti-money laundering, alltså AML-system, Så det läggs enorma resurser. Och sen först ungefär 2019 känner man att nu funkar det. Och då har man kunnat fokusera utåt på att jobba med front-end. Så att man kan säga att startups har ju varit vägledande och inspirerande. Och det är först nu på senare år som bankerna har riktigt kommit på banan med att jobba med slutanvändarlösningar. Men man ska också komma ihåg, och det kommer säkert Thomas att prata lite om, för han var ju med, att de två mest använda fintech-apparna som finns i Sverige, by far, ja, det är ju BankID och Swish. Och de utvecklas ju av storbankerna som ett samarbete. Så att det är ju så att fintech har inspirerat och gjort saker på marginalen, men de riktigt stora drakarna i fintech-sammanhang, de är utvecklade av storbankerna.
Okej, men då går ju ordet över till dig, Thomas, förstås.
Ja, det är väldigt kul. Om man tar ännu mer ett historiskt perspektiv. Jag håller helt med dig, Anders, där, att det är ju så lätt att glömma liksom var vi kommer ifrån. För att, jag tror att den första internetbanken startades ju 95, och någonstans så hem-PC-reformen och allt det här har ju någonstans möjliggjort att Sverige har kunnat utvecklas digitalt i en mycket högre takt än många andra länder i Europa har gjort. Och världen, för den sakens skull. Men det intressanta är att man kommer ju inte ens ihåg hur man gjorde förut. Och det nästa stora greppet, det är ju egentligen när Apple lanserade smartphonen. För nu kommer vi inte ens ihåg hur vi gjorde snart med en PC. Nu gör vi allting i telefonen. Jag tror att det ligger liksom någonstans på 80-85% av alla interaktioner sker via telefonen idag när det gäller banker. Åtminstone i vår statistik. Så det är ju helt fantastiskt liksom hur det här utvecklas. Och där har det ju någonstans blivit mobilen först. Som regel. Och så är det ju för allting. Det här har ju liksom drivit alla områden, inte bara bank och finansiell sektor, utan kan man inte göra det i mobilen så låter man nästan bli. Och jag menar, idag så glömmer man telefonen hemma, då vänder man ju, va? Har man glömt plånboken, det kan man kanske leva med. Det går nog bra. Men telefonen, liksom, det tar 5 minuter. Jag tror man hade en sån här statistik att majoriteten av människor, de lämnar inte telefonen mer än en halv meter ifrån sig, i princip dygnet runt. Så det är ju lätt att glömma hur mycket den har påverkat vårt beteende och vad vi förutsätter att vi ska kunna göra. Så det är ju en stor driver egentligen då för vad som har hänt de senaste åren. Och det driver också kanske på den här otåligheten hos människor att det ska gå att göra på en gång. Det finns liksom ingenting annat.
Ja, det för oss osökt ner på det nästa temat här, som handlar om kundperspektivet. Och vi är ju alla kunder i någon mening till finansiella tjänster och använder olika finansiella företag och appar. Och som du säger, alltså man har en uppsjö av olika lösningar, och det mesta är liksom kopplat till telefonen. Alltså man har liksom... och sen att man också använder olika finansiella institut. Och vad ser du då, Thomas, som en utmaning i det här nu? Man har så många olika lösningar. Liksom.
Det är väl egentligen en fas vi kanske går igenom nu, liksom, som de flesta industrier gör. När det finns ju otroligt många duktiga utvecklare där ute som med ganska små medel och rätt få personer kan komma otroligt långt på en global nivå. Jag menar, vi har ju sett svenska bolag som har jobbat på många år, som Tink till exempel, som började liksom ändan att de skulle revolutionera hur gränssnittet för kunder skulle se ut. Hur skulle en banktjänst fungera? Sen upptäckte de under resans gång att det här var inte helt trivialt, det var ganska svårt. Och så har man egentligen bytt fokus till att man har lärt sig mycket på den resan. De skrapade våra framförallt mobila gränssnitt, och vi funderade över, ska vi låta dem göra det eller inte? För det var egentligen inte riktigt tillåtet. Men vi lät dem hålla. Sen så gled de över till att snarare bli en partner. Sen köpte ju sedermera S-banken in sig. Nu är det ju sålt då. Så att det gick väldigt fort. Det tog ju 2,5-3 år. Sen så hade de gjort den här berömda fintech. Checkat ut. Och du ser ju andra bolag som SEB har ju bland annat jobbat med inom fintech-sektorn, som Capcito, som jobbar med företagslösningar då, inom det området. Det är intressant att det går så väldigt fort, och vi ser att man är ju naturligtvis konkurrenter också då, och då blir det gärna på en global basis, som till exempel Revolut eller Curve, eller de satsar liksom enormt stort, enormt mycket pengar, enormt mycket riskkapital. Och sen har det andra liksom rent partnerskapsmässiga, att man inser att vi kan inte nå ut om vi inte jobbar tillsammans med de som har rälsen, alltså bankerna som bygger infrastrukturen. Så man går ofta liksom från att vara jätteduktiga, jättekaxiga, till att inse att det här är inte helt okomplext, och så börjar man samarbeta.
För att liksom kunna nå, och du förde över liksom, hur kan man skapa med alla dessa lösningar och olika aktörer, och med, kopplar över till dig då Anders, hur kan man liksom skapa lojala kunder liksom, och attrahera den här shoppande generation Z, de här som hela tiden byter lösningen.
Eller hur? Det där är oerhört spännande. Och jag tror att oavsett vilken generation man är så orkar man bara med ett visst antal appar i telefonen till slut. Det kan vara spännande att ha liksom 20 olika tjänster, för du kan ju bygga en... Alla banktjänster går att hitta nästan med olika appar var för sig. Men precis som Thomas sa, att någonstans kokar det ner till vilken bank är de sedan anslutna till för att överhuvudtaget kunna fungera. Någonting som vi fått jobba jättemycket med och som är bra mycket mer komplicerat än vad det kan låta på Nordea just är att allt ska kännas likadant vad du än gör. Alltså om du så ska låna pengar eller så ska spara pengar eller investera pengar eller betala en räkning, ska du alltid känna igen dig. För det hjälper i kundupplevelsen. Så det känns annars blir det väldigt spretigt i huvudet om just jag måste logga in på den där banken nu, och vad var det för login nu igen? Okej, BankID gjorde jag kom in. Och just det, vänta, vad har jag min försäkring någonstans? Bytte jag sist? Och min elavtal, vänta, vad var det nu igen? Alltså, till slut så krävs det så mycket hjärnkapacitet att komma ihåg alla olika tjänster som man har, så att det blir inte värt de där kronorna man sparar. Så att för just en kundupplevelse så känner vi att det är viktigt att det känns, man känner igen sig, att det blir enkelt. För det vi har sett är ju enkelhet vinner. Och det är de här snygga fintech-apparna har lyckats med. Det är enkelheten. Enkelhet attraherar och vinner kunder och vinner lojalitet. Och man kan få enkelhet i alla applikationer som en kund vill ha, som är i alla fall tillräckligt bra, men det ska vara snyggt och enkelt. Då tror jag man kan vinna kundernas lojalitet. Det blir svårt att surfa runt med alla dessa olika tjänster och komma ihåg vilken man hade.
Så det är lite fokus på att skapa den där typen av tjänster och upplevelser för kunderna. Jag tänker, Mustafa, du ville också säga någonting där om de här unga bankkunderna. Kommentar.
Ja, precis. Att, litteratur inom bankområdet visar att bankkunder i allmänhet är lojala mot sina banker. Så blir resultaten annorlunda när unga bankkunder undersöks. Till exempel siffror in i undersökning i Asien visar att ungefär 33% av unga deltagare tänker att flytta till annan bank inom snar i framtid. I andra undersökning i USA ungefär eller cirka 20% av unga bankkunder mellan 18 och 34 har bytt bank under det sista året. Det är så att de tidigare studier argumenterat att de unga bankkunder föredrar att använda finansiella tjänster levererade av Google och Apple. Så jag tror de unga bankkunder tänker kanske på annat sätt. De tror inte på one-stop-shop-bank.
Okej, okay. Ja, det är en utmaning. Hade Thomas en kommentar innan dig, Anders, eller hur?
Ja, nej, jag kan bara koppla på det. Jag tror att Anders tänker säga ungefär samma som jag tänker säga. Men det är helt korrekt att unga personer har liksom en lite annan rörlighet, ett annat tänk i det där. Men man är ju samtidigt också väldigt drivna av sin sociala sfär, så att säga. Så man är ju väldigt påverkad, om vi nu kallar det för social influence eller vad vi vill kalla det för. Och sen återigen så är de ju så där, även de strävar ju efter den här extrema enkelheten kanske ännu mer än vad vi som har kommit in, som inte är uppvuxna med en telefon i munnen.
Istället
för en app. Ja, det är nästan så. Liksom, det tvååringen får en padda i knät, va, liksom, så tystnar det lite grann om pappa kan äta middag. Och då är det ju så att beroende på vad man nu har, Apple eller om man har Android eller Google, så vänjer man ju sig vid de gränssnitten, så att man på något sätt så strävar man ju även där efter att ha en enkelhet. Jag tror helt klart på Anders, just det här med aktivitet, det är inte bara att titta liksom vilken statistik har du i telefonen på vilka appar du använder. Det är hyggligt många, men det är ju ett fåtal som du använder väldigt frekvent. Då. Mm. Jag tror att ungdomsgenerationer funkar på ungefär samma sätt.
Mm.
Och sen så experimenterar de lite mer, och de är mycket mer drivna av vad deras kompisar gör. Mm. Så att om deras kompisar använder Revolut och säger att det är världens bästa, eller om deras kompisar använder en amerikansk aktie om man får det, då är det det man kommer att pitcha på. Liksom. Men det går mycket mer trender i det.
Mm.
Sen att märker jag på mina barn, allt eftersom de växer upp sådär, liksom, så min äldsta dotter börjar väl snart komma in liksom, när de, i en fas där man ska mogna, då tenderar man liksom på något sätt att bli lite mer praktisk, och då kanske man inte lika trendburen då.
Mm.
Men visst, det skapar helt nya användarmönster, och det är en utmaning för oss liksom, att komma upp det. Så det är helt,
vill du säga någonting mer? Ja, Anders, hade du någon kommentar utöver det eller?
Jag sjunger samma visa som Thomas i princip.
Ja.
Det är så. Jag är glad att du säger det, Mustafa, att det är unga som beter sig på det sättet. Jag tror det precis är så. Jag minns själv när jag var kanske 10-15 år yngre, så var jag mycket mer benägen att hitta billigaste priset, ändra tidsomtätt. Men i takt med att jag blev äldre så, jag vet inte om det blev segare i hjärnan, men jag orkade inte hålla på sådär. Och de pengarna jag sparade känner att det spelar inte så stor roll längre. Om jag kan spara ett par hundralappar här eller där.
Mm.
När jag var 20 var det jättemycket pengar. Nu känner jag att det är okej.
Okay. Så att det kommer att förflytta sig.
Bekvämligheten är värd mer.
Alltså det ni säger nu det är att de blir äldre, de här också. Eller hur?
Ja, men precis jag menar.
De blir äldre.
Det är jättebra att de visar på något sätt vägen. De visar här i fronten. Det är det här man ska göra. Så att, som bank blir vi ju sporrade till att ständigt förbättra oss och inspireras av tjänsterna.
Mm.
Men vi tror på något sätt ändå att i takt med att man mognar som kund, man får sitt bolån och man betalar sina räkningar, det är rätt skönt att ha det på samma ställe. Alltså.
Mm.
Och det ser vi också som också har försäkringar inom oss då, som är kanske mer kända för det än för bank. Där blir det också, precis som du nämnde tidigare, det är en enorm utmaning att kombinera de här två tjänsterna i ett och samma gränssnitt. Men jag tänkte liksom på de unga och deras beteende, så är det ju, jag tror att det är ganska mycket kanske finansiellt givet, just för att man jagar kanske de där kronorna som man vill lägga på annat, mer på sociala nöjen än på att betala till banker och försäkringsbolag. Och det syns ju väldigt tydligt i Swish, för där ser man ju hur unga, och tittar man under 18 unga så är det ju verkligen små belopp, och det på något sätt, där kan man nästan se att det är någon som har lite mer pengar än de andra, och då blir den liksom en liten lokal bank som de andra lånar ut pengar. Så, vi har ju sådana här enorma pikar i Swish den 25 klockan 12 på natten.
Ah.
Så, boom, säger det. Så går det hur många transaktioner som helst. Och på något sätt så måste det vila en stor osäkerhet hos folk, för att om jag inte gör mig fri från den här skulden på en gång när jag får in pengar, då kommer jag göra av med dem.
Mm.
Sätt, liksom. Så att, det är helt.
Det intressanta, vi är på väg emot det nu, det här sista området, och tiden tickar ju iväg. Lite kort, vad ser ni i framtiden? Alltså, vad är den här liksom utmaningen i framtiden vad det gäller liksom finansiella tjänster och tjänsteutveckling och bank? Liksom? 10 år, om 10 år, hur ser det ut då?
En svår fråga, men jag tror att vad vi ser allt mer just nu, jag tror att vi kommer att... Det finns massa olika områden som man skulle kunna ge sig på här, men om man tittar lite grann på vad man kallar för säkerhetsområdet, eller vad är sant området? Alltså tekniken går så fort framåt nu, och man använder robotar för att så här, producera saker som, så att du har nästan statsstödda, politiskt initierade eller företags, så att man driver saker i social media kring både utifrån ett reklamperspektiv och utifrån ett politiskt perspektiv kanske, där mindre noga räknade där regimen liksom driver sin sanning i, och det där tror jag liksom det är en stor utmaning utifrån egentligen alla affärsområden också, och framförallt kanske finansiellt och bank, för idag så är det ingen som går och rånar banker, idag så gör man bedrägerier på nätet.
Mm.
Så att det syns inte på samma sätt, men skadan för någon som drabbas är ju enorm.
Mycket större kanske.
Och kanske större, för att det ligger ett stort mått av skam i det här också. Ja. Att man blev lurad som man måste försöka jobba bort. Då. För det här är ju, det är smarta. Jag sa det för många år sedan, att det stora problemet kommer vi att få, det är när white collar möter IT-bedragare. Mm. För att då kommer de att jobba ihop. Där någon är väldigt skicklig på att dupera och någon väldigt skicklig på tekniken. Och det är det vi ser nu. Och det här är ju väldigt, väldigt obehagligt när man
jobbar. Verkligen, verkligen. Ja, Anders.
Ja, det där är lite spännande. Det Thomas säger här med bedrägerier. Ja, det, jag menar, jag vet ju flera som har ringt mig och sagt, du, jag trodde jag hade paket på posten. Det, liksom, det kommer alla möjliga sms. Jag har fått flera sms där, så du måste hämta ett paket för 20 spänn. Jag bara, nej. Mm. Så att de blir väldigt skickliga. Och vi jobbar ju nära här, rent geografiskt, nära den personen som håller på med bedrägeri på Nordea. Att det kommer en mejl. De säger, det här var ett skickligt mejl. Alltså hur de formulerar sig, vilka typsnitt de har. Det kan vara Nordea med nolla istället för O. Någon liten grej som det ser väldigt likt ut, men det är inte exakt. Så att det kommer nog bara se mer och mer utav.
Mm.
En trend däremot som jag tror, alltså det är trenden vi har sett som inte är slut än.
Mm.
Det är big data, stora grejer, nå många kunder digitalt. Jag kan tänka mig att det där kommer inte hålla för evigt, utan någonstans kommer det att gå tillbaks till det personliga. Mm. Så att det personliga interaktionen kommer inte att försvinna. Jag tror att när jag var på universitetet och undervisade lite grann då, så frågade studenterna, ska man bara bli tekniker nu eller ska man bara lära sig programmera? Så att, ja, det kommer behövas alltid. Likväl som det alltid kommer behövas människor som kan ekonomi. Alltså hur, för det är inte säkert att en tekniker förstår ekonomi. Likväl som det behövs någon som förstår människor.
Mm.
Så att låt det tekniska, stordriftsfördelar göra det tekniska, så kommer det fortfarande alltid finnas ett behov av individer. Jag måste prata med någon. Då blir det som, jag tyckte om Thomas exempel med små mini kompisbanker som finns.
Ja,
det är
precis.
Det är skalet igen, va?
Ja.
Men ekonomin och världen är ju som en dragspel.
Ja.
Det pendlar. Jag tror att någonstans kommer pendeln slå tillbaka till det individuella. När vi liksom har känt att vi gått nästan för långt med det storskaliga.
Ja, det är när folk känner att de tappar kontrollen och inte kan överblicka. Då går man tillbaka till att försöka skapa ett forum som man kan ha någon sorts översikt över. Det är ju logiskt som vi fungerar lite som människor. Så att, jag tror på det också. Att man får en rekyl. Man får ju ofta det historiska rekyler liksom, på det som sker. Liksom.
Det går ju fram och tillbaka.
Det gör det. Mustafa, Facebook-pengar. Det är också en trend, va?
Mm. Ja, precis. Jag tror att en stor fråga som vi behöver tänka på är Facebook-pengar eller liknande projekt. Och att samla data om hur människor använder pengar kan ge Facebook ännu mer information hos kunder och stark position i vårt samhälle.
Mm.
Jag tror att i Corona-projekt eller i Euro-projekt är en bra lösning. Men vi behöver öka kunskap
för att det ska fungera.
Hos människor angående privatekonomi och andra finansiella frågor, tycker jag. Det är viktigt.
Då har börjat det närma sig sitt slut med den här podden, och vi vill tacka Anders och Thomas och Mustafa som har varit med och bidragit till det här. Det vi har förstått är att det finns oändliga möjligheter och utvecklingen går i en rasande takt. Också att det finns stora utmaningar för att säkra upp systemet så att inte människor blir lidande. Så man kan både skapa effektivitet, men man kan också skapa väldigt mycket möjligheter för folk som vill använda det här på fel sätt. Så vi har lite att jobba med, och det kommer ju, och det gör man ju för fullt, eller hur? Med att säkra upp alla lösningar, så att säga. Så att vi har ju anledning att komma tillbaka om det här i det här temat också längre fram. Men nu tackar vi för oss, och så för er som lyssnar så finns det fler poddar som ni kan hitta i Sears poddarkiv. Så välkommen tillbaka också. Tack för idag.